Kära himmelske fader, jag vill tacka dig för att du har talat till oss redan. Jag vill tacka dig för de ord som du har förberett för idag. Herre, jag ber att du ska förlåta mig för mina synder, att du ska förlåta mig för mina tillkortakommanden. Och jag ber, Herre, att det inte ska kunna, att jag inte ska kunna vara ett hinder för att ditt budskap ska kunna nå fram idag. Jag ber att människor inte ska titta på mig och tänka på mig, utan att vi ska kunna få en bild utav dig, Herre, och det som du önskar att vi ska få reda på. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan. Att du ska tala till oss genom din heliga ande. Utgjut din ande över oss, Herre. Låt oss få se väckelse. Och vi ber att du ska komma snart. I Jesu namn. Amen. Gott nytt år får jag väl önska er allihop. 2014 är det. Och det kanske associeras med många trevliga minnen med nyår. Men en sak som Gud har lagt på mitt hjärta är en fråga som är utmanande för mig. Och hur många fler nyår ska vi få uppleva på den här jorden? Varför firar vi inte nyår i det nya Jerusalem? Varför har inte Jesus kommit tillbaka ännu? Det var den utmaning som Jerry Page i Norge, som jag var på en konferens, han utmanade oss och ställde just den här frågan. Varför får vi uppleva ännu ett nyår tillsammans här på jorden? Många adventistteologer kanske har kommit fram till den här slutsatsen att ja, men adventister, de är trevliga människor, och de flesta är det, skulle jag vilja säga. Men därför så säger många att ja, men därför så beror det inte på oss. Utan, och heller beror det inte på Satan. Satan är inte mäktig nog att kunna hindra Jesus från att komma tillbaka. Så vad är det Jesus väntar på? De drar slutsatsen att ja, men Jesus har beslutat någon gång, eller Fadern har beslutat någon gång. Han har satt ett datum. Vi vet inte när. Det kan vara imorgon. Det kan vara om 100 år. Och vi har inget som helst med det att göra. Det här stämmer inte, enligt Bibeln. Om ni tar era biblar så slå upp till andra Petrus brevet kapitel 3. Andra Petrus brevet kapitel 3. Vers 11 och 12. Jag skriver Petrus följande ord. Då nu allt detta, han talar i sammanhanget om Herrens dag, om Jesu återkomst. Och han säger så här, då nu allt detta går mot sin upplösning. Andra Petrus 3, vers 11 och 12. Då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Så fråga, kan vi påverka tajmingen för Jesu återkomst? Enligt den här versen. I den här versen så kan vi det. Vill vi att Jesus ska komma tillbaka? Vet ni, som adventister så säger vi att vi gör det, eller hur? Vi ser fram emot det. Vi längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Det kan vara nyttigt ibland att utmana sig själv och ställa frågan till sig själv. Vill jag verkligen att Jesus ska komma tillbaka? Eller trivs jag ganska bra här i världen? Det funkar bra med affärerna och med hur jag mår. trivs ibland kanske lite allt för bra här i världen. Och ibland så klagar vi till Gud när någonting händer, eller hur? Åh, varför kommer lidande och varför kan jag inte ha ett fridfullt liv här på jorden? Kanske är det så att Gud försöker väcka oss till att längta efter hans återkomst. Så att vi inte blir för bekväma här i världen. Men någonting allvarligt kan vi förstå ifrån de här verserna. Att vi kan påskynda Jesu återkomst. Om det är vi som kan göra det, så är det någonting som inte har gått riktigt rätt till. Om vi är här igen i 2014. Jesus kunde ha kommit tillbaka långt tidigare. Om vi fortsätter precis som vi har gjort de senaste 10 åren, kan vi då förvänta att Jesus kommer att komma tillbaka inom de närmaste 10 åren? Den frågan får du ställa till dig själv. Men definitionen av galenskap, vet ni vad den är? Det är att göra samma sak om och om igen och förvänta olika resultat. Om det är någonting som inte händer, så är det någonting som behöver förändras. Om vi ska kunna se resultatet, om vi vill se Jesus komma tillbaka, behöver vi göra det som Jesus förväntar. Som kommer ge oss den största glädjen. Och vad är det som vi kan göra? Matteus kapitel 24, låt oss titta vad Bibeln har att säga om det här. Matteus kapitel 24 och vers 14. Jesus säger att detta evangelium om riket, Matteus 24, vers 14. Men detta evangelium om riket ska predikas i halva världen. Hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Jerry Page gav utmanande siffror till oss när vi var där i Norge, att det här händer inte riktigt. Det finns ett stort arbete att utföra här. Och jag vill inte på något sätt göra oss missmodiga. Jag tror att det kan ske mycket fort. Men det kan inte ske om saker och ting fortsätter som de alltid har gjort. Evangeliet ska spridas, och speciellt om vi läser Uppenbarelseboken så ser vi att evangeliet ska spridas i ljuset av de tre änglarnas budskap. Det eviga evangeliet ska få ett profetiskt perspektiv i sista tiden. Och det är det här som världen behöver att få reda på. Och vi vet vem är det som är kallade till att förkunna det här budskapet. Ja, det är Jesus lärjungar förstås. Apostlagärningarna kapitel 8. Där läser vi en intressant händelse. Det finns traditioner i vårt samfund som jag tror hindrar Guds verk från att verkligen kunna avslutas. Och en av de traditionerna tror jag är pastorns roll. Låt oss läsa här. Apostlagärningarna kapitel 8, vers 1. Det står: samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Så tänk er, församlingen är här, det blir stor förföljelse, alla skingras, alla utom apostlarna skingras. Och vad gör de här som skingras? Vers 4. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Intressant, var det pastorerna som predikade evangeliet? Ja. Ibland så tänker vi oss att just den här bilden av en pastor är att sprida evangeliet. Men i den tidiga kyrkan så var det primärt någonting som medlemmarna gjorde och ägnade sig åt. Vad är pastorns uppgift enligt Bibeln? Jag skulle vilja att vi tittade på det idag. Och vi kan gå till Efesierbrevet kapitel 4. Det finns bara, vad jag vet, en vers. Eller okej, det finns två verser som vi kommer att titta på i Bibeln som definierar vad pastorns uppgift är. Vi ska titta på den i Efesierbrevet kapitel 4. Men innan det så vill jag bara säga det, att ibland när man pratar om pastorns uppgift eller de betalda förkunnarna, hur man nu vill uttrycka det, så sätter man olika förväntningar på dem, eller hur? Och det är sant att man bör sätta förväntningar. Men vad är det för förväntningar man sätter? Jo, ibland är det så att pastorns uppgift, du får kolla dig själv, att besöka sjuka och gamla, att leda församlingen, att lösa konflikter i församlingen, att vara ordförande på styrelsemöten ingår i pastorns uppgift, att predika varje lördag, att besöka inaktiva medlemmar, att undervisa i sabbatskolan ibland, planera församlingens verksamhet, eller hur? Skriva kvartalsbladet, vara rådgivare och så vidare och så vidare. Vet ni, jag skulle vilja säga att alla de här svaren är fel bibliskt talat. Om vi ska leta efter en beskrivning i Bibeln av vad en pastors uppgift är, så måste vi kolla Bibeln. Och låt oss titta på det i Efesierbrevet kapitel 4. Vad är det som är pastorns uppgift? I Efesierbrevet kapitel 4, vers 11 och 12. Där står det följande: han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Och sen kommer det i vers 12. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Intressant. Det står ingenting i pastorns uppgift om att utföra de olika tjänsterna. Utan deras uppgift är att undervisa andra om att göra det. Det är det som är skillnaden mellan en pastor och en lekman. Och om du tror att, ja men okej, så pastorn ska inte alls göra det där. Jo, pastorn gör de sakerna, men inte för att han är pastor, utan för att han är kristen. Han är en kristen. Pastorn gör de sakerna, absolut. Det är inget fel i de delarna. Men det är inte syftet. Det är inte, han får inte betalt, om man säger så, för att göra de tjänsterna. Han gör dem för att han är en kristen, men uppgiften som han har fått är för att utrusta församlingen. Att göra sin tjänst. Utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Det här är revolutionerande. Bibliska pastorer har inte ansvaret för församlingen på det sättet att de är de som ska driva verksamheten framåt. Faktum är, om man tittar på Bibelns definition av förkunnare, Om vi tittar i andra Timoteus, eller den andra texten som jag vill att vi ska titta på. Andra Timoteus kapitel 4, vers 5. Så ser vi att det är faktiskt någonting annat. Andra Timoteus kapitel 4, vers 5. Paulus skriver till Timoteus, som är en fulltidsarbetare för Gud, och säger följande: men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullfölj din tjänst. En evangelist, en själavinnare, det är den bibliska definitionen av vad en pastor är. Tänk er Paulus. Vad gjorde han? Var han stationerad som en pastor där i församlingen? År ut och år in. Han åkte dit, han planterade församlingar. Sedan åkte han vidare. Han satte föreståndare och sådana som skulle leda och utrusta församlingen. Sen åkte han vidare. Testimonies for the Church 7, sida 18 och 19. Ellen White skriver: Gud har inte gett sina förkunnare uppgiften att ställa saker till rätta i församlingarna. Är det sant? Jag trodde det var pastorns uppgift. Gud har inte gett sina förkunnare uppgiften att ställa saker till rätta i församlingarna. Hon fortsätter: knappt har det arbete till synes utförts innan det måste göras om. Församlingsmedlemmar som passas upp och tjänas på det sättet blir religiösa veklingar. Om 9/10 av ansträngningarna som gjorts för dem som redan känner till sanningen skulle ha gjorts för dem som aldrig hört sanningen, hur mycket större skulle inte vår framgång ha varit? Gud har hållit tillbaka sina välsignelser eftersom hans folk inte har arbetat i överensstämmelse med hans anvisningar. Den största hjälpen som kan ges till vårt folk är att undervisa dem att arbeta för Gud och att vara beroende av honom, inte av pastorn. Det var inte mina ord. Och många gånger så kanske vi läser det, vi tänker att ja, men visst, det kan stämma. Men det kanske inte gör en skillnad för oss. I Galaterbrevet 6 och vers 2 så står det hur Kristi församling ska fungera. Det står: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Är det en person som ska bära allas bördor? Vet ni, många gånger så är det så som det fungerar. Många gånger är det en eller två personer kanske som bär allas bördor. Men vi ska bära varandras bördor. Var och en behöver bära en börda själv. Idag i vårt samfund så bränner pastorer ut sig snabbare än man kan skaffa nya. Vet ni att den genomsnittliga pastorskarriären är 10 år i vårt samfund? Folk orkar inte längre. Varför? Förväntningarna är skyhöga. Pastorn ska göra det, han ska göra det. Om jag inte fått besök av pastorn, då har jag inte fått besök. Även om andra kristna medlemmar har kommit till mig, nej, det måste vara pastorn som kommer till mig. Det är det som är definitionen. Det är det hans uppgift, det är det han får betalt för. Nej, inte enligt Bibeln. Och vet ni vad resultatet är? Det är helt enkelt att mycket få personer blir pastorer. De kanske känner ett kall av att förkunna evangeliet, men sen kommer de ut i fältet och så märker de att ja, men nu måste du fixa alla de här administrativa sakerna. Nu måste du göra det här, nu måste du göra det här, gå och besöka de här, för lös konflikten i församlingen, gör de här bitarna. Och vad händer? Den bränner ut sig. Mycket, mycket fort. Det är omöjligt. Det här är inte Guds plan. Men det här är ändå vår, många gånger vår tradition inom samfundet. Att så här fungerar pastorer. Det är det som de är där för. Att ta hand om oss medlemmar. Jag minns när jag jobbade i Norrköping så var vi 4 stycken betalda arbetare på plats. Och varje gång vi kom till någon annan församling som inte hade en arbetare så var det samma visa gång på gång. Oj, oj, oj. Ja, vi började berätta om saker som vi har fått uppleva där och hur verket går framåt. Och då var det sådana klagovisor som man fick höra. Tänk om vi hade haft en pastor. Tänk om vi hade haft en. Nu är ni 4 stycken där borta och vi är inga här. Tänk, vad kan vi göra? Vi kan inte göra någonting. Vi är helt bundna, vi orkar ingenting. Vi har inte ens en pastor. Evangelism, sida 381. Jag såg stad efter stad som var oarbetad. Vad är det för fel? Pastorerna vakar över kyrkor som känner till sanningen, medan tusentals förgås utan Kristus. Om korrekt undervisning gavs, om rätt metoder följdes, skulle varje församlingsmedlem göra sitt arbete som en lem i kroppen. Var och en skulle utföra kristet missionsarbete. Men kyrkorna dör och de vill ha en pastor som kan predika för dem. Låter det bekant? De bör lära sig att trofast ge sitt tionde till Gud så att han kan stärka och välsigna dem. De bör komma i funktionsdugligt skick så att Guds ande kan komma till dem. De bör lära sig att om de inte kan stå ensamma utan en pastor måste de bli omvända på nytt och omdöpta. Det är inte mina ord. Vi jobbade i Malmö en tid. Och efter ett års arbete, så tyvärr, så var pastorn där utbränd. Och vi hade ingen pastor de nästa åren som vi jobbade där. Men vet ni vad? Församlingen dog inte. Församlingen gick vidare. Andra personer tog de uppgifterna som pastorn hade. Och det här är inte alls någonting emot den pastorn. Poängen är helt enkelt att en församling behöver inte ha en pastor för att kunna florera, enligt min åsikt. Enligt det här som vi läser så måste vi lära oss att kunna stå ensamma, själva. Inte förvänta att pastorn ska lyfta upp församlingen, han ska fixa det, han ska ordna saker, han ska hålla min andlighet vid liv. Nej, vi måste bli omvända själva. Vi måste stå själva. Vi måste vara de som går ut och är världens ljus. Annars blir vi andliga veklingar. Babyförsamlingar må hända att de behöver pastorer. Men sen behöver vi växa upp till andlig mognad och kunna klara oss utan. Som Paulus, ni vet, han åkte runt, planterade församlingar, tillsatte föreståndare och sånt. Sen åkte han vidare. Testimonies 7 igen, sida 24. Som ett folk har vi fått stort ljus. Ändå används stora delar av pastorskåren för församlingarna. För att undervisa dem som borde vara lärare. Upplysa dem som borde vara världens ljus. För att vattna dem från vilka det borde flyta strömmar av levande vatten. För att berika dem som borde vara gruvor av dyrbar sanning. Och upprepa evangeliets inbjudan till dem som borde vara skingrade i hela världen. Och predika budskapet till dem som inte hört. Någonting måste hända, kära vänner. Vi kan inte ha den här traditionen kvar. Att för att en församling ska kunna fungera så måste det finnas en pastor. För du och jag, som individer, som kristna, vi är de som Kristus har kallat till sin tjänst. Och det här, jag menar, ni vet om de sakerna som en förkunnare predikar, eller hur? När vi har våra möten eller vad det än kan vara. Vi vet om, i stora drag i alla fall, vad det handlar om. Men det finns tusentals människor som inte vet om det. De behöver nås. Det här är vårt fokus. Det här är vårt mål. Och du och jag kan vara en del utav det här. Vi behöver vara en del om vi ska se Jesus komma tillbaka. Annars kan vi fortsätta här i all evighet. Med samma hjulspår. Ni vet, jag jobbar här nu också. Men det kommer en tid när jag kommer att behöva lämna här. Åka till någon annan ställe. Min uppgift är att göra mig själv överflödig. Min uppgift är inte att hålla alla bollar i luften så att församlingen kan klara sig. Och sen när jag åker så rasar allting. Min uppgift är att bli överflödig. Att församlingen ska kunna stå på egna ben. Och det behövs samarbetsvillighet från oss alla. För att kunna få se den här förändringen så behöver vi den helige ande. Låt oss gå till Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Apostlagärningarna kapitel 1 vers 8. Kristus själv, vad gjorde han? Han var här 3 år. Men sen lämnade han. Och sa, nu behöver ni kunna stå på egna ben. Han är vårt exempel. Apostlagärningarna 1 och vers 8. Han skulle inte lämna oss dock. Vi läser. Han säger till sina lärjungar. Apostlagärningarna 1 vers 8. Men när den heliga ande kommer över er. Skall ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem. Och i hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Vet ni, vi kan inte klara av det här själva i vår egen kraft. Vi behöver den helige andes utgjutelse över oss. För att Jesus ska komma tillbaka så behöver vi alla bli aktiva i mission. Missionsarbete. Var och en utav oss. I aktiv missionsarbete. Men också för att vi ska kunna bli det så behöver vi fyllas av den helige ande. Vi behöver få den helige ande i oss. Vi behöver få en väckelse inom oss. Så det handlar inte om att tvinga sig själv till någonting som man absolut inte vill göra. Det handlar om ett förvandlat hjärta. När den helige ande kommer in i oss och gör att vi dras ut. Vi vill nå ut med budskapet. Det betyder inte att det alltid är lätt att göra det. Ibland betyder det att vi behöver visa disciplin och göra vissa saker som kanske känns lite jobbiga. Men det är en helt annan sak. När vi får den här väckelsen ifrån den heliga ande. Vi får kraften ifrån den heliga ande. Vi talar om det sena regnet. Vet ni, vi kan ha det sena regnet nu, mitt ibland oss. Ibland så ser vi fram emot det som någonting som ska komma i framtiden. Och vi tänker, när det kommer, då kommer det hända saker. Då kommer kyrkorna fyllas. Då kommer det bli fantastiska väckelser och människor kommer att ta emot i hög vis. Och den dagen ser jag fram emot. Och den sitter jag och väntar på. Någon gång, när som helst så ska det hända. Review and Herald, 19 mars 1895, skriver Ellen White så här. Man ser ofta fram emot den heligandes utgjutelse över församlingen som något i framtiden. Men det är församlingens privilegium att få det nu. Det här skrev 1895. Nu. Och om nu var 1895, hur mycket nu är nu idag? Det är ganska mycket mer. Det är möjligt att vi kan få den helige andes utgjutelse idag. Hur ska vi få den helige andes utgjutelse? Lukas 11, 13 säger att om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Ber du om den helige ande? Ber du om den helige andes utgjutelse i ditt liv och också över församlingen? Om du har gjort det, om du ber om den helige ande, så har du fått den helige ande. Om du tror att det är så är det sant. Det är genom tro som vi tar emot den helige ande. Vi ber Gud, sänd din helige andes regn. Och sen så tror vi att det är sant, sen agerar vi som om det var en verklighet. Och det blir en verklighet. Du kanske tror det är inbillning. Nej, det är inte inbillning, det är tro. Och vi kommer att få se en väckelse som vi aldrig tidigare har skådat. Be om den helige andes regn och gå ut i tron om att du har fått kraften. Du kommer att märka det när du behöver det. Löftestiden, sida 54-55. Istället för att se fram mot någon framtida tidpunkt då de genom ett särskilt utgjutande av andlig kraft kommer att på ett undergörande sätt bli lämpliga att vinna människor för Gud, skulle de istället dagligen överlämna sig åt Gud så att han kan göra dem till redskap som han kan använda. De skulle dagligen förbättra de möjligheter till tjänst som ligger inom räckhåll för dem. De skulle dagligen vittna för mästaren var de än må befinna sig. Oavsett om de är i någon anspråkslös miljö, i hemmet eller inom något offentligt arbetsområde. Intressant, du kanske tänker om jag ska kunna vittna för Jesus så måste jag få betalt och vara heltidsarbetare. Nej, inte alls. Där du är du ett vittne. Och det är det här som behöver hända. Du behöver se de tillfällen som Gud vill ge dig. Och ta de tillfällena. Be Gud, snälla, låt mig få berätta för dig om dig för någon människa idag. Det behöver inte vara stora, enorma kraftansträngningar. Ta kontakt med den personen. Be om det här. Sök tillfällen. Han kommer att ge dig många tillfällen. Och jag vet det. Jag har sett många exempel på det. Mirakel börjar hända när vi tar den här uppgiften på största allvar. Å andra sidan finns det människor som istället för att klokt förbättra och vidga de nuvarande tillfällena väntar i sysslolöshet på någon särskild tid av andlig förnyelse. När den tiden kommer, menar de, skall deras förutsättningar och förmågor att upplysa andra starkt förbättras. De försummar därför de nuvarande plikterna och förmånerna och låter sitt ljus brinna svagt. Under det att de ser fram mot en tid då de utan någon ansträngning från sin egen sida ska få en särskild välsignelse genom vilket de ska bli förvandlade och lämpliga för tjänst. Om du väntar på den här tiden så väntar du förgäves. Det är genom att göra små saker nu som du förbereder dig för de stora. Det kommer växa och växa och växa. Om du är trogen i det som är smått så kommer Gud att ge dig också större saker. Jag tror att det måste ske en förändring inom oss. I vårt samfund så behöver vi se pastorns roll ur ett annat perspektiv. Vi behöver själva ta ansvaret för församlingen. Vi behöver själva bära varandras bördor. Och sen så säger vi till förkunnarna, gå ut och gör och åk till nya platser som aldrig har hört om evangeliet. Du behöver inte ta hand om oss. Vi tar hand om oss själva. Vi vittnar där vi är. Vi fortsätter och låter församlingen växa. Och vidare. Och utför den tjänst som Gud har kallat dig till. Det kan behövas utrustning. Och det är därför som jag är här också. Men låt oss inte försumma tillfällena att bli utrustade. Jag vill ställa en fråga till dig som du får svara för dig själv. Vilken uppgift förväntar du att pastorn eller föreståndaren ska göra som i själva verket borde utföras av dig? Ställ den frågan till dig själv. Vilken uppgift förväntar du att pastorn eller föreståndaren bör göra som egentligen bör utföras utav dig? Den utmaningen vill jag lämna dig med. Vi har ett missionsteam här också. Och det är för närvarande 3 personer som sitter i den. För mig var det lite förvånande. Om vi tänker i de här banorna. Evangelism sida 689 så säger Ellen White så här: när vi har fullständig helhjärtad överlåtelse till Kristi tjänst kommer Gud att erkänna det genom ett utgjutande av sin ande utan att mäta. Men detta kommer inte att hända så länge den större delen av församlingen inte är arbetare tillsammans med Gud. Intressant. Den större delen, okej, visst, det finns vissa personer som inte har ben kanske, som inte har mental kapacitet att göra någonting. Men för den större delen så har vi det. Och det är när den större delen engagerar sig i det, då kommer Guds ande att utgjutas. Vi kommer få kraft. Du kanske säger, men jag orkar inte. Guds ande kommer att ge dig kraft om du ber om det. Förstås, om du försöker kämpa i egen kraft, ja, då kommer du gå i väggen. 100%. Men om du söker, om du ber om den helige andes kraft dagligen och säger, Gud, visa mig vad du vill att jag ska göra idag. Han kommer inte att köra dig i väggen. Han kommer att ge dig kraft. Han kommer att visa dig vilka uppgifter som han vill kalla dig till. Vi säger att Jesus kommer tillbaka snart. Men var har vi missionsarbetarna? Kanske säger att jag måste bli tillfrågad först. Jag frågar dig på Jesus vägnar. Vad skulle hindra dig från att ta aktiv del i missionstjänst? Hur många år till ska vi se? Hur många nyår fler kommer vi att få uppleva? Gud väntar. Han längtar efter att församlingen ska börja att arbeta i överensstämmelse med hans förmåga. Och när han gör det så kommer han att utgjuta den helige ande på ett sätt som vi aldrig har upplevt tidigare. Det är min bön att det här nya året ska kunna bli en ny start för oss. Att vi ska kunna få andliga ögon att se den vision som Gud har för Jakobstad, för den här församlingen. Och att vi sen med entusiasm ska kunna utföra det kallet som Jesus har kallat oss till. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, jag vill tacka dig för att du är här mitt ibland oss. Tack för att vi vet att din ande talar till oss. För vi har bett om din helige andes kraft. Jag ber Herre att du ska vara med var och en utav oss här. Att du ska tala till oss och hjälpa oss att förstå vilken uppgift du kallar oss till. Ge oss en vision för vad du vill göra här. Hjälp oss att bli utrustade, att kunna stå på egna ben, att inte vara beroende av en pastor eller en predikant eller vad det än är, utan alltså att vi kan själva ha en relation med dig. Vi kan gå framåt i tro, vi kan sprida vårt ljus till andra, vi kan studera för oss själva och vara de vittnena som du kallar oss för att bli. Det är min bön för oss alla. Må det här nya året inte bli som de andra åren, Herre. Låt oss få se en ännu större väckelse mitt ibland oss. Låt oss få se enhet i våra församlingar. Låt oss få se kärlek mellan oss. Den enhet som du bad om, Herre. Jag ber att du ska sända din andes enande ande över oss. så att vi kan gå framåt i tro, i kärlek, i förvissning om vad du vill göra. Inte på grund av någon människa, men på grund av dig och din ande. Det är vår bön i Jesu Kristi namn. Låt alla säga. Amen.